Du lyssnar på en produktion från SH Radio.
Du lyssnar på Herregud för i helvete. Och tillbaka i studion igen är jag, Maja Flykt.
Och jag, Annie Wernersson. Vi har ett fullspäckat program idag. Vi ska prata om olika aspekter av tvagning. Ja, så hur man tvättar sig helt enkelt. För varför tvätta på en asylsökandes fötter? Och hur gör studenterna på Södertörn för att känna sig rena? Bland annat det ska vi prata om, men också så ska vi få höra mer om det här.
Och det här är liksom ett litet rum med, det ser ut som ett litet badkar nästan, fast ja. Inte lika djupt.
Nej.
Och så är det
någon stol.
Vattenkran framför och papper och en stol. Då.
Ja, som man kan utföra sin tvagning då.
Ja, det där var Bawar Ahmed som visade hur man tvättar sig innan man gör den muslimska bönen.
Men mer om det senare.
Ja.
Ja, vi ska prata om renhet och det är ju rätt svårt för det är så väldigt stort. Och renhet har en väldigt betydande roll i religion överhuvudtaget. Väldigt återkommande centralt tema liksom så. Och vi har liksom valt att smala ner det lite grann och prata specifikt om tvagningen, att tvätta sig. Så det är det vi kommer att diskutera idag.
Yes. Och Maja, vad tänkte du när vi började diskutera att vi skulle ha det här temat på programmet? Vad tänkte du när du hörde tvagning i ordet?
Först och främst när jag hörde tvagning så tänkte jag så här. Tvagning är ju rätt sekt och lite gammaldags va? Eller vad tänker du?
Ja, jo, det låter ju onekligen som från en annan tid. Det är inte ofta man hör det ordet.
Nej, precis.
Senast idag var det en vän som bara så här, vad betyder det?
Ja, men det är lite så. Men sen när man tänker, ah, okej, tvätta sig. Där finns det finns ganska många aspekter i det ändå. Som jag tror att, ja, men det är ganska intressant. Och framförallt så tror jag nog tänkte på den kristna fottvagningen. Alltså tvätta fötterna. När jag tänkte på den religiösa tvagningen.
Och jag känner inte ens till så mycket om den faktiskt, den just fotfagningen.
Ja, men just det kanske är att det är i det sammanhanget jag har hört ordet tvagning, fottvagning.
Ja. Ja.
Ihop.
Ja, jag tänkte på muslimer, att de tvättar sig innan bönen.
Ja, just det. Ja, men vi fick några reaktioner bara nu precis innan. Det var någon som frågade, ja, men vadå tvätta sig, hur mycket... Kan man prata om det egentligen? Och då rabblade vi upp några sådana grejer. Ja, men påven och som tvättade fötterna på de asylsökande. Det är väl ändå någonting intressant att prata om.
Ja, för det var ju faktiskt, det är ju jättehäftigt tycker jag. Det var ju varje skärtorsdag varje år så tvättade påven fötterna på 12 personer. Och i år så gjorde han det på flyktingar då helt enkelt. Men påven är ju rätt cool alltså. Han har ju redan tidigare när läste jag om häromdagen att han tvättade när han var ärkebiskop i Buenos Aires så tvättade han personer med HIV. Deras fötter. Och han har också tvättat ungdomar, alltså fångar på ett ungdomsfängelse, deras fötter.
Ja, det är faktiskt fascinerande.
Ja, och det finns ju väldigt fin tanke bakom detta, tänker jag.
Ja, men det är en stark symbolik i det. Men också sådär, överhuvudtaget, om man inte tänker på den religiösa symboliken, eller vad man tänker, att tvätta någons fötter överhuvudtaget, det är ju ganska...
Ja, verkligen.
Att ens ta på någon annans fötter kan kännas lite skrämmande.
Ja, och vi kanske ska berätta just också att, för just att det är på skärtorsdagen, skär fick jag googlat mig fram på Wikipedia, läste jag att skärtorsdagen, skär är fornnordiska och det betyder faktiskt ren.
Det visste jag redan.
För mig var det nytt i alla fall.
Okay. Det är kul att du lär dig nya grejer.
Men
Ja, men faktiskt. Det är ju, man pratar ju mest om det vid påsk. Ja. Tänker jag, för att man... Man tänker på berättelsen om Jesus och sista måltiden kanske.
Ja, men det är kanske inte alla som känner till den berättelsen. För anledningen till att påven gör det här är ju för att Jesus tvättade sina 12 lärjungars fötter innan han korsfästes.
Mm. Ja, men någon som kan lite mer om den här bibelberättelsen är Bernie Karlsson. Och han är pastor på Adventkyrkan här i Stockholm. Och jag träffade honom nu för några dagar sedan. Och... I den adventistförsamlingen så gör de just fottagning som en återkommande ritual innan nattvarden. Så han kan berätta lite mer om det, men ja, vi kan lyssna här.
Han reste sig från bordet, lade av sig manteln, tog en linneduk och band den om sig. Sedan hällde han vatten i ett fat och började tvätta lärjungarnas fötter och torkade dem med linneduken. Nu ska jag säga det så här.
Ja, det här är berättelsen om hur Jesus vid sista måltiden började tvätta sina lärjungars fötter. En berättelse som har fått ganska stor teologisk betydelse inom kristendomen. Och vi hörde precis Bernie Karlsson. Han är pastor i Adventkyrkan i Stockholm. Och där har fotvagningsritualen en betydande roll även idag. Och vid varje nattvard som hålls cirka 4 gånger om året tvättar församlingen fötterna på varandra.
Folk säger, jo men vi ska följa det här. Men sättet hur de gjorde det på Jesu tid gör vi inte. Jag menar, de var smutsiga. De hade precis kommit utifrån och satte sig ner. När han tvättade deras fötter, alltså 12 stycken, han måste ha bytt vatten flera gånger. För det, när vi tvättar varandras fötter här, de flesta har gnuggat dem rena natten innan. Man kommer inte hit med smutsiga fötter. Och en del är liksom till och med, de tycker inte om att visa sina konstiga fötter. Så vi har en hel massa som väljer att inte göra det, för de tycker det är pinsamt. Fötter är lite speciella. Jag vet inte hur det är, men min fru till exempel, hon tycker det är pinsamt. Hon tycker hennes ena tår tittar liksom åt fel håll. Och fötter är personligt. Så när man går och gör någon manikyr eller pedikyr, så vill man helst inte att alla ska titta på. Så det är en väldigt personlig grej.
Men trots att fötterna kan kännas pinsamma eller personliga håller man kvar vid fotvagningsritualen i adventkyrkan. Bernie Karlsson menar att det är just genom den fysiska handlingen som man kan förstå det kristna budskapet.
Kristna riter, sakrament, nattvard, fotvagning. Man gör det nästan alltid samma sätt. Du vet, du går fram, du säger de rätta orden och så ger du det oblatet eller brödet. Men det är just i handlingen som den här teoretiska tron blir levande. Att bokstavligen ta det här brödet. Nu tror vi inte att det är bokstavligen Jesu kropp, utan det är symboliskt i den protestantiska tron. Om man äter det här så minns man alla de där sakerna Jesus har sagt. Och det är det som är bra med det. Jag tror att göra någonting fysiskt med någons fot är mycket mer effektivt än att bara be en bön. Utan här gör jag något. Jag tvättar av den. Om man tar... Man tar tid att torka mellan tårna och det kan låta lite äckligt, men det är ibland liksom någon har glömt att tvätta sina fötter och man märker liksom vatten blir ganska smutsigt där, och andra har nästan tvättat så bra att det finns ingen skillnad på vattnet. Men vi har en speciellt de äldre, de tycker det är jobbigt.
Bernie hänvisar till Bibeln och han menar att det redan i Gamla testamentet förekommer fotvagning. Då som en symbol för renhet. Men det är som sagt det Nya testamentet och berättelsen om Jesus sista måltid som är mest central när det kommer till kristen fotvagning. Och som enligt Bernie symboliserar ödmjukhet.
I de här gamla traditionerna så var det väldigt vanligt att man visade respekt till gäster. Och då tvättade man varandras fötter när man kom hem till dem. De hade ju dammiga vägar och de gick omkring i sandaler, inte som vi gör idag. Så det var som en gest man gjorde. Så argumentet då många säger är att men den var då. Den har ingenting att göra med oss idag. Det var en kulturell grej som passade just då. Och lärjungarna fortsatte ju inte med det, för de har inte skrivit om det i alla fall. Och det kan jag respektera. Men ändå ser man längre fram att den här med fotvagningen kommer tillbaka in i den kristna grejen. Och det som är intressant med det är att fotvagningen blir en handling av ödmjukhet. Att tvätta varandras fötter är en väldigt smutsig grej, och det är inte vem som helst som knäböjer framför någon annan och tvättar deras fötter. Så den här grejen som Jesus har gjort är också för att lära oss ödmjukhet. Här har vi universums Gud som kommer ner som människa enligt Bibeln. Guds son kommer ner till jorden, och istället för att andra ska tjäna honom så tjänar han oss. Han ger sitt liv för oss, och i det sista så går han ner på sina knä och han tvättar deras fötter och chockerar dem. De vet inte vad de ska göra med det här. Och då menar vi att ödmjukhet är en väldigt stark punkt i det här budskapet.
Ja, herregud, det där med, han har ju helt rätt verkligen, att fötter är ju ganska privata. Jag vet flera personer som, jag är nog inte så känslig egentligen, men många som är det liksom.
Ja, gud ja. Man inte ens får nudda någons, ja. Man får inte ens ha fötter i soffan typ.
Eller? Nej, men precis. Det är ju att tvätta någons fötter, det skulle jag ha lite svårt för. Alltså, det är ingenting jag skulle komma på och bara, hallå Maja, jag får tvätta dina fötter idag.
Skulle du tycka det var värre att tvätta någons fötter eller att få dina fötter tvättade? Av en främling?
Jag skulle tycka det var värre att tvätta någons fötter, definitivt. Jag har inga, alltså skulle det vara pedikyr så skulle jag inte ha något problem med det.
Nej, men pedikyr, då vet man att de jobbar ju liksom, ja. Det. Men om det skulle vara någon annan, jag skulle vara rädd för att någon annan skulle tycka att mina fötter var ofräscha. Så.
Ja. Ja, så skulle du bara, Annie, nu vill jag tvätta dina fötter. Då skulle jag nog bara, nej.
Jag är inte nej. Redo.
Ja, fast jag, så, nej, men så känslig inte. Men det skulle vara konstigt, skulle det ju onekligen vara.
Mm, ja.
Ja, i alla fall.
Ja, men
ja, det är ju otroligt ödmjukt att göra det.
Ja.
Och det finns så mycket symbolik i det, som han sa.
Ja, väldigt mycket. Han återkommer hela tiden den här symboliken, att det är en symbol för liksom, renhet, i själslig renhet, men också symbol för ödmjukheten.
Mm.
Och det är väldigt mycket, jag tänker att han pratar ju om handlingen, med att det är liksom genom handlingen som man förstår budskapet. Det är mycket uppe i huvudet. Mycket teologi och saker man ska liksom förstå.
Ja, och för folk som inte är så insatta i just teologi liksom, tänker ju bara sådär, va? Bara fysiskt liksom, att det är mina fötter, vad har det med Gud att göra? Kanske.
Ja, men det är inte självklart. Det är verkligen inte.
Om inte man har den, eller ser det så. Ja.
Mm. Ja, men jag tänker också dopet. Det är också vattnet igen som renar inte bara liksom det yttre, men också det inre. Att man blir på nytt född genom dopet, man doppas i det vattnet.
Mm. Och det är mycket i dopet som signalerar, eller som symboliserar just renhet. Liksom. Att man har en vit klänning, det är också att man är ren, oskuldsfull.
Mm.
Att man... ja.
Ja, men verkligen. Det är liksom... Det är hela den grejen att man... Det kan vara vattnet eller där är färgen då eller så.
Mm.
Men jag tycker det är intressant det här med att man doppas i vatten. Och vattnet är ju centralt. Men också till exempel hinduer som badar i Ganges. Där är det ju också att man går ner till floden och att floden är helig. Och att man ska bada just där, på den platsen.
Ja. Men det är ju lite kul faktiskt, för att Ganges är ju väldigt, väldigt smutsig flod. År 2007 så skrev SVT, det var inför en stor religiös festival där det liksom miljontals människor samlas, eller väldigt, väldigt många människor i alla fall. Jag minns inte hur många det var.
Vad heter den? Macabre?
Jag minns inte vad den heter.
Kanske man ska kunna.
I alla fall. De skrev att floden var så himla smutsig att vissa heliga män hotade att bojkotta hela festivalen på grund av att floden var så smutsig. Och en av dem som ville bojkotta den, han sa, och nu citerar jag: pilgrimerna kommer hit för att tvaga bort sina synder, men efter ett dopp får man hudsjukdomar istället. Och det är ju kanske...
Det kanske inte är det man strävar efter.
Nej.
Men då kan jag kontra med den här. Jag har också läst lite om Ganges. Och då var det en som också hade varit på, jag tror jag antar att det är samma festival. Kumbh Mela heter den.
Mm.
Ja, och då sa han att det känns som han hade doppat sig. Och sen så säger han, det känns som om mina problem sköljs bort när jag badade i Ganges. Förra året drabbades min by av hård torka. Och jag kom hit för att be om riktigt monsunregn och god skörd. Och nu känns det som att alla mina böner har blivit besvarade. Så att det liksom verkligen... Det fick resultat av att han badade i Ganges.
Ja.
Så att det kanske kan vara smutsigt, men man vet ju inte. Kanske kan hjälpa skörden också. Ja.
Men jag tänker tillbaka till det där med dopet. Just, det finns ju en väldigt liten religion i Mellanöstern som heter Mandierna, mandism. De döper sig faktiskt flera gånger om livet, eller flera gånger i livet. Alltså de, det är återkommande liksom, mm-hmm. att det är ett så viktigt sakrament.
Jaha.
Mm. Ja.
Så liksom, man döper sig inte bara första gången utan sen... Mm. Men när behöver man döpa sig igen då? Eller ska man ha gjort någonting? Jag vet inte. Han jag pratade med nu, han Bernie Karlsson som var tidigare.
Mm.
Han var lite inne på det här också med om, att döpa om sig. Och han sa att det är ingenting de inom det, den församlingen tycker liksom att det är någonting som man ska uppmuntra, att folk döper om sig. Utan han menar då att man döper sig helst en gång. Och sen så går man igenom saker. Man... kanske lever och rövar livet, som han sa. Och sen uppmuntrar de istället för att kom och tvätta dina fötter. Du behöver inte döpa om dig. Man går på vägen längs livet och man kan bli lite smutsig. Men tvätta dina fötter och vara med på nattvarden, så är det liksom istället för att döpa om sig. Det tycker jag.
Mm-hmm. Ja.
Finns en, det kan ju vara lite smart. Alltså jag tänker att dop, jag vet inte hur man det gör, men om man ska doppa hela kroppen, det är lite bökigare.
Jo. Men det tycker jag är väldigt, väldigt häftigt, hur det kan vara så otroligt olika för olika människor. För det kan betyda flera saker verkligen. Och det fick vi verkligen prov på när vi var ute på Södertörn och frågade studenter om vad som får dem att känna sig rena.
Jag heter Adam Björklund, andra års student här på Södertörns högskola på programmet logistik och ekonomi.
Hur gör du för att känna dig ren?
Jag duschar, borstar tänderna. Ja, det är väl typ det.
Och inombords?
Jag är bara mig själv. Jag ser ingen anledning till att känna mig smutsig, för jag följer det som jag själv tycker är korrekt.
Jag heter Anna Tofte och jag studerar estetik A på Södertörn. Mm.
Hur gör du för att känna dig ren?
Jag duschar en gång per dag. Och är ren i vilken bemärkelse? Själsligt ren eller fysiskt ren?
Själsligt ren.
Själsligt ren. Jag rör på mig och läser och tittar på föreställningar.
Okej, tack så mycket.
Tack.
Simon Wolke, polisstuderande. Är det en daglig fråga eller är det hela veckan?
Det beror på hur du tolkar frågan.
Ja, när jag duschar dagligen och tar hand om skägg, hår, allt möjligt sånt. Det är det jag känner är det som krävs.
Och inombords?
Inombords? Ja, så länge jag är nöjd med mig själv så känner jag mig ren.
Jag heter Klara Olsson och jag studerar estetikprogrammet. Ja, det är en relativt svår fråga. Men tar en dusch, byter sängkläder. Typ.
Och inombords?
Jag äter bra mat, yogar, tränar, ser till att inte skaffa ovänner.
Ja, mycket dusch var det där. Det var kanske inte så många som kopplade just till den här själsliga renheten som vi har pratat om här lite tidigare.
Nej, det blir så himla tidigt att det är så skillnad på kroppslig renhet och själslig renhet.
Ja.
Och för ordet, men på engelska är det ju inte så till exempel. Man kan ju inte, alltså... Vi gick förbi några utbytesstudenter när vi stod och pratade och frågade.
Ja,
och så bara, ja, vi tittade på varandra och bara så här, oj, hur skulle man säga på engelska? Så här, are you clean?
Det skulle de inte säga, då skulle de ju verkligen svara.
Ja.
Do you feel clean?
Ja, bara, jag duschade. Yeah, I showered this morning. Så det är inte det. Men på svenska blir ordet verkligen både duschigt och...
Ja, dubbel betydelse.
Ja, så här.
Men vi frågade ju också, när känner du dig ren? Och det är inte säkert man har känslan av renhet bara för att man har duschat.
Mm. Nej, men uppenbarligen så var det så folk... Alla de vi ställer frågan till, så ja, de tänkte liksom att... För dem är renhet... Och det kanske säger att vi kommer cirkulära i Sverige liksom att hade man frågat att det är ett annat land kanske man hade fått annorlunda svar.
Jag tänker liksom, jag tyckte lite att de svarade på frågan, när känner du dig fräsch?
Mm.
Att jag tycker det är den här fräscha känslan man har precis efter en dusch och när man har nya lakan, då känns allting liksom rent och fräscht.
Mm.
Men renhet, ja, det skiljer sig lite där kanske.
Ja, jo.
Lite hon som sa att hon känner sig ren och hon inte försöker skaffa sig ovänner.
Ja.
Det var liksom lite charmigt.
Ja, det var fint.
Och jag kan förstå den tanken.
Att man försöker leva till freds. Liksom, att ja, man försöker vara en god människa.
Ja. Ja, men det var ju verkligen inne på det här, den goda människan spåret.
Ja.
Att vara sig själv var någon som sa också. Mm.
Jag tycker också att det var kul med killen vars reaktion var, menar du varje dag eller varje vecka? Liksom.
Vad är skillnaden? Man kan säga veckorutiner och dagsrutin.
Jag blev lite paffig. Eller så. Ja.
Välj själv.
Ja, spontant tänker jag sig, vilken veckorutin? Är det klippa naglarna? Eller? Vad är det då?
Varje dag gör jag det här och varje vecka gör jag det här.
På söndagar? Så.
Ja, man märkte kanske också att det var kanske inte så många av de här som har varit uppe i skolans tvagningsrum.
Nej.
Där du brukar hänga.
Det lät ju inte så. Brukar. Jag vet inte vad jag skulle säga. Men, ja, och för er som inte vet, det kanske blir förvånade. Men det är faktiskt så att skolan ju då har ett... det finns ett vilorum. Och sen så i närheten av det så finns det ett tvagningsrum där man kan gå in och tvätta sig innan bön. För många muslimer ber ju 5 gånger om dagen. Och när man ber så måste man vara ren. Och det är en muslimsk rit, eller tradition kan man säga, att man tvättar sig på ett särskilt sätt innan bönen. Det var lite av det som vi hörde innan i början av avsnittet. Men nu ska vi höra mer om Bawar Ahmed. Vi ska tillbaka till honom och tvagningsrummet. Där han förklarar mer om hur och varför han tvätta sig.
Och så börjar man med att till exempel tvätta händerna. Så här bara helt. Sen så börjar man med munnen. Sköljer ur. Och det kan man göra 2-3 gånger. Jag brukar göra det 3 bara för att. Då har jag tillämpat både det som står obligatoriska och plus det som kallas för sunnah.
Varför är det så viktigt att tvätta sig?
Ja, varför är det så viktigt? I Koranen kapitel 5, vers 6 står det tydligt att där Gud befaller då att innan ni ber ska ni tvaga er, som det kallas wudu på arabiska. De kroppsdelar som, vad ska man säga, oftast är smutsiga, eller blir smutsiga, damm och så vidare, som man blir snabbt smutsig då.
Men varför... Jag får många frågor här. Varför just 3 eller 2 gånger? Varför räcker det inte med en?
Ja, men det är också det som är ju frågan. Men just när vi kommer in på varför, då blir det att man kritiserar det som står. Alltså, Gud säger att man ska göra det 2 gånger. Och då går det inte att kritisera utan säga okej, man gör det. Men vissa säger att du kan göra det 3 gånger också. Och då utgår man då från profeten Muhammeds sunna, vad han har gjort. Alltså lite extra utöver. Det skadar inte göra det där lilla extra. Du får mer belöning för det. Mm. Det är det man står för.
Så Koranen säger 2 gånger, men Muhammed blev det
när han gjorde 2 det. Gånger. Han gjorde 2, men 2 eller 3. Men ibland så kanske gjorde han mer. Och det skadar ju inte, utan du får ju bara mer belöning. Ju renare desto bättre om man tänker så.
Mm.
Så, men det är klart fastställt att man måste göra det innan man ber. Och det är för att visa den respekten att du pratar med din herre. Och då måste du vara ren i, det, i, de här olika, ja, ren i kroppen. Ja. Och sen kommer man också till vad är det som bryter fastan. Eller förlåt, bryter tvagningen när du ber. Och det kan vara till exempel gaser. Eller att man rör vid någon som man inte är partner med. Mm. Även det också bryts. Men barn går det, det är inga problem. Men man och hustru, tvagningen bryts då. Och dom bryts, du måste göra om det. Det kan vara till exempel när man sover. Då har du inte kontroll över dig själv. Och då vet du inte om du har släppt ut något. Eller, så då måste du göra om det. Och det kan vara till exempel när du blöder, kräks. När du kräks och så vidare. Så det här leder till att du måste göra om din tvagning till nästa bön. Eller till du ska be.
Mm. Men, och du sa också det med blödning. Hur fungerar det för kvinnor som har mens?
Ja men exakt. Kvinnor som har mens under den perioden behöver de inte be. De gör inte det.
Mm.
De kan avstå från det. När de mår bättre eller när det är bättre så kan de börja be igen.
Mm.
Så är det.
Mm. Men om man vill be? Eller?
Ja, det... Ja, det du, nej, det går inte. Det blir att då är man inte ren i kroppen under den perioden.
Mm.
Så då kan man då avstå man från det tills man är ren igen.
Mm. Men de flesta människor tänker... Eller, nu ställer jag en lite konstig fråga då, men... Om man fiser liksom.
Ja.
Det är ju inte så jätteorent. Det gör man ju utan att man...
Ja, ja. Då bryts ju fast tvagning. Och då måste man ju göra om det.
Men i det vanliga livet inom situationen så är det ju inte så farligt att fisa lite.
Nej.
Och fisa när man ber.
Ja, alltså just när man kommer just på den frågan är inte... Det är ju mer de... lärda som kan det där lilla extra som man kan, när man kanske googlar upp det. Men jag är själv inte så insatt i just det här varför efter om. För det blir inte mer som en vardaglig grej. Men varför? Nej, men okej, okay, jag gjorde det då gör jag det. Då gör jag om det. Det blir mer så man tänker. Men det är just sådana saker som bryter. Och då är det tillbaka till det här att man vill visa sin respekt och till sin herre som man ber till. Ja, så det är det.
Ja, det där var alltså Bawar Ahmad som ni hörde där. Och han är ordförande för föreningen Muslimska studenter på Södertörns högskola. Ja, vad tänker du, Maja?
Ja, men vad intressant det var. Jag lärde mig faktiskt ganska mycket nytt efter att ha lyssnat på det här. För att speciellt det här om fisar. Jag blev jättefascinerad av att man ska tvätta sig efter man har fisit.
Ja, och jag som du märkte har kröp lite på det. Vadå, det är så himla orent. Visst, jag kan hålla med om att det inte är något rent. Kanske, men, liksom, men jag brukar inte tvätta mig när jag har fisit. och så, men för Gud så är det. För muslimer då, så ja.
Och också det där med att om man håller sig ren mellan liksom gångerna så behöver man inte göra om det.
Det visste inte jag att man kan spara sig liksom, bara tvagningen så. Man ber 5 gånger om dagen men man behöver kanske bara tvätta sig 3 gånger om man inte har fisit då.
Eller gjort något annat.
Och jag läste också på en hemsida, islam.se. Jag tycker nu är det lite prutthumor då. Men,
det är kul med prutthumor.
Det står så här, fråga, vilka är de händelser som gör ens tvagning ogiltig? Och där står det lite olika saker då, det kan till exempel vara om man har kissat och sådär. Och så står det också, sömn om den var så djup att man inte vet att man har släppt sig. Är sömnen lätt om man är medveten när man har släppt sig, då blir ens tvagning inte ogiltig.
Aha, så det är alltså om man sover så att man inte vet att man ligger och pruttar när man sover.
Ja, precis, om man sover tungt. Men om man sover väldigt, om man liksom bara nickar till så här, då kan man ju veta att man inte har fisit.
Mm.
Och då är tagningen fortfarande giltig.
Mm-hmm. Man tänker ju faktiskt spontant att man ska, nästa gång det är trångt på bussen eller så ska man sätta sig bredvid en muslim. För din chans är inte så stor att de ska sitta och fisa.
Men Maja, det är inte så. Jo. Vadå, muslimer är lika mycket människor som alla andra. Klart att de fiser. Det är bara
ja, men att man inte gör det onödigt. Man liksom håller sig, för då kanske man...
Ja, men...
Man håller sig ren mellan tvättarna liksom.
Och de behöver fisa. Det är inte som att tänka såhär, shit, jag hinner tvätta mina nästa barn. Jag får skita och fisa nu.
Ja, men... Ja, okej. Okay. Men jag tänker så här, det är inte som att man fiser lite i onödan.
Alltså, jag vet inte hur du fiser, men jag är fisar. Du kan inte jobba bestämma mig för att nu ska jag inte fisa.
Du ska inte fisa på skämt, liksom.
Det är inte så att, nu har jag en kvart över, nu sitter jag och fiser.
Okej, men förutom fisarna så reagerade jag också på det här med, som man sa, att ja, det står i Koranen någonstans att man ska göra det två gånger om själva. Man tvättar ansiktet först så och sen så. Men att Mohammed gjorde det tre gånger och att det var då liksom sådär, ja, det kanske är lika bra att göra det tre gånger för att det var så Mohammed gjorde.
Mm.
Jag tycker verkligen... Det är intressant att se hur man liksom väger mellan sådär, hur gjorde Mohammed, vad står det i Koranen, vad passar mig?
Mm.
Och vi kanske ska säga det också, att det här är ju, vi pratar om fisar och det här att man ska tvätta sig, det är inget man ska, det är inget en muslim ska göra, utan enligt den här tolkningen.
Mm. Enligt Bawar Ahmed så är det så här, och det gäller för många muslimer, men inte alla.
Nej, precis som att inte alla kristna tvätta fötterna innan varje nattvard.
Precis. En sak till som var väldigt intressant som han nämnde faktiskt var att, för om man inte, det är faktiskt så att om man inte har vatten, för Mohammed levde ju i Saudiarabien på 700-talet och det fanns inte alltid vatten att tillgå när han gick i öknen och sånt.
Ah, ja.
Och vad använder man då? Jo, då använder man sand. Men inte lera.
Det är inte lite mot sig.
Nej, utan ren sand. Liksom, så här. Så man strök sanden över armarna, sanden över... Fast men hur man i munnen, vänta lite här nu. Det frågar jag aldrig.
Men det kanske man
inte gör. Nej, det kan man inte ha gjort då. Ja, ja.
Det kanske man igen får väga lite sådär. Hur gjorde Mohammed och hur gjorde jag?
Nej, men Mohammed gjorde inte heller det i munnen. Men, ja, i alla fall. Men det är väldigt spännande hur, den är alltså, hur religionen kan vara så pragmatisk. Liksom, att säga. Nu är jag på ett... Och om man inte har sand, då kan man ta... Om man inte har vatten, om man inte har sand, då tar man en sten. En typ ren sten liksom.
Mm.
Och stryker över händerna så här. Så det är ju, och det är ju någonting i de gesterna som då betyder renhet liksom.
Ja, precis. Vi är tillbaka igen på den här symboliken. Liksom.
Mm.
Att det, man kanske inte... Stryker man sand på sig, man kanske inte blir ren, men man...
Precis. För det, de använder ju inte
tvål. Man blir redo för bön.
De använder ju inte tvål heller. Eller, ja, säkert. Alltså, om de är skitiga händer så har de väl tvål liksom, men... Men det är inte så att det... Utan det är bara vatten, liksom.
Ja.
I alla fall. Det var väl allt för idag?
Det var det. Vi finns som vanligt på Facebook, Herregud för i helvete, och på Instagram med samma namn.
Yes, och om ni har något tips eller någon idé så får ni jättegärna höra av er till oss på vår mail som är herregudforihelvete@shradio.se.
Ha det gott, hej!
Ha det gott!
Herregud, för i helvete.